Asali är något. Asali.
En arbetare på en av Irans största gasanläggningar blir vittne till attacker mot stan Asaluye.
Asaluye!
Som vuxit snabbt de senaste årtiondena tack vare de stora olje- och gasfyndigheterna som finns där. Sju, åtta explosioner. Det brinner, det kommer vit, grön och svart rök. Luktar som ammoniak eller något, säger mannen. Han har svårt att andas när han ser ut över den brinnande anläggningen, säger han. Energiinfrastrukturen har blivit en del av USA:s och Israels krig mot Iran och Irans motattacker. Ett mardrömsscenario för hela världen med svåröverblickbara konsekvenser.
We should be under no illusion that the consequences of this crisis for the energy markets will be short-lived, because they won't.
Konflikt följer energikrisen som slår mot hela världen, från Iran och Katars enorma gasfält till indiska restauranger och vanliga europeers plånböcker.
Since the beginning of the conflict in the Middle East, our fossil fuel import bill has increased by over 24 billion euros.
Jag heter Kajsa Boglind.
الو سلام
خوبی
چه خبر؟
ببین یه سری اطلاعات نمیدونم چند نفر توش کار میکنه.
Babak Parham, Konflikts reporter. När vi här på redaktionen började prata om den energikris som sprider sig över världen nu som en direkt konsekvens av USA:s och Israels krig mot Iran, då kom du direkt att tänka på en person, en iransk ingenjör.
Ja, han heter Ali och har sett Irans olje- och gasindustri inifrån.
Asaluye is an important, is an extremely important city for Iran and for the economy of the Iran.
Och den här staden som alltså har attackerats under kriget, Asaluye. Det hörde vi om i början av avsnittet. Där jobbade Ali mellan 2012 och 2023.
So you can imagine 30 years ago it was a small city without any special industrial facilities, but in that time, in that period, the government decided to develop the city. And the reason for this development was a gas field close to the city, which is the biggest gas field in the world. We call it South Pars gas field, but other people may know it as North Dome. And why? Because it is shared between Iran and Qatar. Okay.
Så Iran har inte tillgång till hela den här enorma gasfältet, utan det är delat mellan Iran och Qatar på andra sidan Persiska viken. Den iranska delen av fältet kallas South Pars och Qatars del North Dome.
The shape of this field is look like as a tilted bottle, that the bottom of the bottle is inside the Qatar border and the head of the bottle is inside Iranian border.
Ali beskriver fältets form som en flaska där största delen av gasfältet ligger på Qatars sida.
And the lighter part of the material, which is normally gas, is inside the Iranian border.
När vi hörs nu har han lämnat Iran för Spanien, där han fortfarande jobbar med ett projekt kopplat till gasutvinning, men i en helt annan roll.
Så en stad, ett område i Iran som rymmer enorma anläggningar för gasutvinning, petrokemisk industri och en djupvattenshamn för internationell export. Och vi vet ju att Irans olje- och gassektor varit under hårda sanktioner under lång tid. Men det här är ett område av stor betydelse för Irans ekonomi, precis som du säger, där man i alla fall före kriget bröt ut exporterade en hel del via rörledningar till grannländer som Turkiet och Irak. Men den 18 mars attackeras South Pars av Israel under det pågående kriget.
One analyst calling it my nightmare scenario, my Armageddon. Israel hit a major Iranian gas complex on Wednesday, prompting Iran.
When you heard the first news,
jag frågar Ali om hur han reagerade på det här
and oil fields being attacked.
For me it was a disaster. It's a painful feeling when you hearing that okay, somebody is attacking a valuable facility that also you were involved in building these facilities. So for me it was a totally painful feeling.
Och det dröjer inte länge innan Iran hämnas för attacken mot South Pars.
Iranian ballistic missiles struck Qatar's Ras.
Samma dag som Israel attackerar kommer Irans vedergällning, missilangrepp på Ras Laffan, som är hjärtat i Qatars naturgasproduktion.
Det är där som gasen då går igenom en process och där renas den från vatten, koldioxid, svavel, andra ämnen.
Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros beskriver Ras Laffans betydelse för en stor del av världens naturgasproduktion.
Och sen kyls den ner till omkring 162 grader så att den blir flytande, övergår från gas till vätska. Och sen i det här tillståndet så börjar den kallas för LNG, alltså flytande naturgas, eller liquid natural gas på engelska.
Och de här gasfyndigheterna är enorma.
Northfield, ja, räknas som världens största fristående naturgasfält. När man tittar på kartan så ser man den markerad ute i havet och då ser man att den är ungefär halva Katars landyta. Den täcker mer än 6000 kvadratkilometer, så den är enorm.
President Trump said if Iran attacks that hub again, the US would, quote, massively blow up the entirety of the South Pars gas field at an amount of strength and power that Iran has never seen before.
Attacken blev extremt kostsam, framför allt i form av förlorade intäkter, stoppad produktion och själva skadorna på anläggningen. Qatar Energy var tvungna att åberopa force majeure. Det är ett juridiskt begrepp som används när leveranser stoppar av händelse utanför ens kontroll, som krig till exempel. Och det innebär då att LNG-kontrakt pausas utan att det räknas som avtalsbrott. Och samma dag som Qatar förklarade läge av force majeure så träffade jag Abdulaziz Al-Khater, en katarisk ekonom, affärsman, investerare. Han brukar medverka i arabiska tv-kanaler med ekonomiska analyser där han fokuserar på hur internationella skeenden påverkar världsekonomin.
إذا تحدثنا انه بشكل مباشر يتم خسارة حوالي 17%.
Al-Khater berättar här att det är inte bara återuppbyggnaden av anläggningen som kommer att vara kostsamma, som sagt 20 miljarder dollar. Men de beräkningar som man har gjort är att 17% av produktionen har slagits ut, och det kan pågå i ungefär 3 till 5 år innan man går tillbaka till full kapacitet. Och han gjorde en uträkning där han räknade till att de ekonomiska förlusterna kommer att gå upp till 70-80 miljarder dollar, alltså både till följd av återuppbyggnad men också utebliven produktion.
Hej,
jag träffar Abdullah Al-Khater i en gigantisk hotellobby. Vi sätter oss där i lobbyn. Han beställer både vatten och citronlimonad. Det här hotellet är Katars första hotell som byggdes på 70-talet när Katar började upptäcka att man har gas. Så den är på något sätt landsmärke för Katar. Och ja, han har på sig traditionella kläder, har med sig precis som många män i Mellanöstern ett radband. Så man drar sina fingrar genom de här pärlorna och medan han pratar. Abdullah Al-Khater målar en dystopisk bild av hur en värld med energibrist skulle kunna se ut. Han varnar för att hela systemet skulle kunna kollapsa och i värsta fall återgå till ett slags stenålders liknande tillstånd i modern tid, som han uttryckte det.
يعني ما سنرى اليوم وهذا شفناه يمكن ب 73 انه حتى الاشارات الضوئيه في الشوارع.
Folk kommer inte kunna ha råd att köra bilar, kommer börja cykla till sina jobb. Han påminner om hur det var under energikrisen 1973 då trafikljus slutade fungera i vissa länder, och han, enligt honom, så kommer den här energikrisen slå till ännu hårdare mot det moderna samhället, som han beskriver som mer sårbart eftersom vi är så beroende av energi på ett sätt som inte var på 70-talet. Vi har ett digitaliserat samhälle där energi behövs i stort sett inom alla sektorer. Inget kommer fungera utan el. Datorer, datorsystem, elnät, transporter, industri. Allt det här behöver en stabil energiförsörjning.
Okej, Anja Sahlberg. Så det här kriget som enligt Trump bara skulle pågå i några veckor är alltså snart inne på sin tredje månad. Och även om det fanns en ambition i början, i alla fall från USAs sida, om att hålla den här regionens enorma gas- och oljeproduktionsanläggningar utanför, så har de drabbats av kriget på båda sidor om den persiska viken.
Ja, och det här har ju då lett till att enorma mängder olja och gasleveranser uteblivit, för att anläggningar har förstörts och för att Hormuzsundet blockeras på olika sätt. Så frågan man ju ställer sig är, hur illa är det?
Ja, klart är ju att det här kommer att få stora konsekvenser för både industrin världen över, transportsektorn och, ja, det kommer att märkas i allas vår vardag. Men den där frågan om hur illa det är ju inte enkelt att svara på. Inte ens för experterna, verkar det som. Men jag ringde upp en.
So we can start whenever you're ready.
Som har långt förflutet i just naturgasbranschen.
Sure. My name is Anne-Sophie Corbeau. I am a global research scholar at the Center on Global Energy Policy, part of Columbia University.
Anne-Sophie Corbeau, expert på på energisäkerhet, forskare vid Columbia University med över 20 år i branschen. Hon har bland annat varit chefsanalytiker gällande just gas på BP, som ju är ett av världens största olje- och gasbolag.
Mm.
Och den där dagen, den 18 mars, när Israel attackerade de iranska gasfälten, den verkar hon minnas i detalj.
So honestly, when I saw that, I was like, okay, so it was a Wednesday afternoon. I remember because I was in Brussels. I was sitting next to someone from the European Commission and I was actually...
Så Anne-Sophie Courbeau var i Bryssel när nyheten om attacken mot South Pars kom, och hon insåg direkt att den skulle leda till vedergällning.
And I said, I'm really concerned because I think they are going to retaliate, and the first in line is going to be Qatar and their LNG facilities. And this is exactly what happened few hours later.
Vilket också skedde, det har vi hört om. Och hon blev inte lugnare när hon såg bilderna på förstörelsen i Qatar.
Because I saw some pretty good images. This is really the core of the liquefaction facility which has been hit. There is a big component which is really essential to liquefy the natural gas.
De iranska missilerna hade träffat själva anläggningen som omvandlar gasen till transporterbar vätska, det som kallas LNG, liquid natural gas.
And it's a kind of huge tower, and on the satellite images that I have seen, I mean the tower is kind of down.
Nu såg anläggningen ut som lutande tornet i Pisa.
You know, not completely down, but a little bit like Pisa tower style. And this is going to take years to be repaired because, you know, this is not something that you find on the shelf. I mean, it needs to be produced, it needs to be remade, and they need to replace it entirely. And it's going to take at least a couple of years before this is done.
Och bara den skadan kommer att ta flera år att reparera, konstaterar Anne-Sophie Courbeau.
We are talking years. We're not talking about months.
Effekterna av en attack mot just Ras Laffan är något som Courbeau oroat sig för länge. Ett skräckscenario som hon brukar låta sina elever skissa på.
I mean, I want my students to be facing a real sort of, you know, potential real life exercise.
Problemet är att all den nödvändiga tekniken liksom ligger på ett och samma ställe där.
You know, for a very long time I have seen this concentration as a potential problem because really all the LNG facilities are in the same place.
Och det gör ju produktionen sårbar, vilket Iran också vet om.
And what I am particularly concerned about is that what if Iran retaliates even more on energy infrastructure in the Gulf and therefore making this crisis last for longer. That's what I'm concerned about.
Så länge kriget fortsätter finns stor risk för ytterligare attacker från Iran. Och redan med de skador som finns idag kommer konsekvenserna kännas av långt utanför Persiska viken.
Almost 90% of that LNG is going to Asia. Very little is coming to Europe. So it's going to China, it's going to India, to Bangladesh, Pakistan, Japan, Korea, Taiwan.
Den stora mängden flytande naturgas exporteras normalt till en rad länder i Asien där den används i allt från stora industrier till energiförsörjning i vanliga hushåll, drivmedel till mopeder, matlagning, tillverkning av konstgödsel. Ja, du förstår, Anja.
I allt, låter det som.
Ja, men typ.
Men vad får de här länderna ta till istället nu då, Kajsa?
Alltså här svarar Anne-Sophie Courbeau på det.
Cool, cool, cool. It's across Asia. Japan, Korea, Taiwan, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Philippines. They are all either lifting some restrictions on the use of coal-fired plants.
Även om man i Asien i detta nu febrilt letar efter andra producenter, en del vänder sig till Ryssland till exempel, så säger energiexperten Anne-Sophie Courbeau att det här i mångt och mycket helt enkelt blir kolets återkomst.
Mm.
För det är ofta det alternativ som finns till buds. Den flytande naturgasen har i många länder fungerat som en slags klimatbrygga. Man har ersatt till exempel kol med den här gasen som ger mycket mindre utsläpp medan man ställer om till andra förnybara energislag. Men nu får man helt enkelt ta bort de restriktioner som satts på kol, ofta som en del av ländernas klimatarbete, och till exempel skjuta på stängningen av kolkraftsanläggningar.
Increasing coal-fired generation or bringing back some coal-fired plants which were mothballed and bringing them back so that we can generate electricity.
Men att snabbt ställa om och hitta ersättare till den här flytande naturgasen från Qatar, det är ingen lätt uppgift. Anne-Sophie Courbeau pekar ut en folkrik nation som står inför stora och ganska akuta problem nu.
Well, India, they don't have so many options. So just to start, India, half of their demand is covered by domestic gas production and the rest is LNG. And within that LNG, roughly 60% was coming from Qatar and the Emirates. So they have been particularly hit.
Bhai bataiye to aapka ghar mein cylinder hai ya pipe gas hai
LNG
acha kuch mamla hai
aaj to koi mamla nahi hai
nahi cylinder milte hai
nahi number the
Naila Salim radions korrespondent du är nyss hemkommen från ditt kontor i New Delhi vad säger folk som du träffar?
Ja, men Indien är ju världens näst största köpare av LNG, flytande gas, och man köper även väldigt stora mängder naturgas. Och en mycket stor del kommer ju från Qatar och Saudiarabien och de andra länderna där. Så jag ville förstå just hur det här slår mot vanligt folk i deras vardag. Och i mitt kvarter går det inte så stor nöd, så att jag tog tunnelbanan till gamla Delhi, lite norrut. Och därifrån så satte jag mig i en riksha och sedan om mig i den där rikshan så körde Salim på sin motorcykel. Och han sa så här att ja, men än så länge så har han inte haft några problem att få tag på en gascylinder som man alltså använder för att laga mat med, va? Men han är ändå mycket missnöjd.
Du, kya kare?
Aapko kya kare? Thoda pareshani bahut hai, karobar hai nahi.
Hela ekonomin påverkas utav det här. Krisen utav det här kriget helt enkelt. Och så tog han upp detta med att människor de luras på sina gascylindrar, för det pratas det väldigt mycket om just nu i Indien. Det går till som så att man bokar sin cylinder med ett visst mellanrum och sen så levereras den, så får man ett sms. Nu har den kommit. Men människor får det där smset, men de får ingen gascylinder för den har försvunnit på vägen och hamnat ute på den svarta marknaden.
Bort pareshani chal rahi hai se. Bahut zyada tension, bahut zyada public pareshan hai. Bahut hi zyada.
Ja, men det här är ett stort problem. Allmänheten har stora problem just nu, säger Salim. Och så pratar han särskilt om en grupp. Det är de som hyr sin bostad, som alltså inte har en egen adress och liksom en vanlig leverans. Utan de som helt enkelt, men de behöver köpa den på svarta marknaden. Och där kostar cylindrarna nu väldigt mycket mer. Nu frågar honom då, ja, men om du inte får tag på den här nästa cylindern då, som man då går och väntar på, vad ska familjen göra då?
LNG-cylindern är milt ett och jackar i app.
Jackar i putten och lakrig på kanan på den här polen.
Och då svarar han, då får vi laga mat över öppen eld. Alltså Indien är ju otroligt stort, det är ett land med 1,4, nästan 1,5 miljarder människor. Så verkligheten och vardagen ser väldigt olika ut beroende på var du är. Om man säger så här bara, en majoritet av befolkningen de bor på landsbygden och där är det jättevanligt att man lagar mat över öppen eld. Sen kan det vara så att man i hushållet har en gascylinder, men den ska ju fyllas på och det kostar pengar och det är lite si och så men när man gör det då. Men i städerna är det inte så vanligt med att man behöver laga mat över öppen eld. Och det kommer nu rapporter i indisk media om att fler och fler är så tvungna att göra det.
Så hur stor kris är det här nu i Indien skulle du säga?
Ja, den där frågan är inte helt lätt att svara på. Om man tänker sig att Indien är otroligt beroende av den här flytande gasen i olika former som kommer från Gulfen, så borde det vara en full kris just nu. Men det är inte riktigt det. Åtminstone inte för alla. Och det beror ju på att regeringen har gått in och liksom styrt rätt hårt och prioriterat vilka som ska få helt enkelt för att försöka hantera situationen. Så hushållen, de är prioriterade att få sina gascylindrar och även annan samhällsviktig service. Men frågan är ju hur länge det kan pågå, hur länge man kan liksom skydda befolkningen lite. För det här kostar ju en massa pengar. Och det som är märkbart och som liksom blir ett större och större problem, det är att vissa branscher drabbas mer än andra. Till exempel restaurangbranschen har det pratats rätt mycket om, som då traditionellt kör då på gascylindrar eller möjligtvis kol eller ved ifall det ska vara grillat.
Nej, jag var inte lika mycket, inte mycket tid. Det är abbi hur 15-20 dagar sedan var jag på sig.
Och där då i Gamla stan så träffade jag Dilip Singh som har en dabba kallas det. Det är en mycket enkel restaurang. Ja, det är ett hål i väggen. Ja, men Dilip Singh han satt där vid sin disk där precis vid gatan när han liksom tar emot pengar och tar betalt då. Och så sa han så här, ja men vi använder den gasen som vi har kvar. Sen så ska vi gå över till ved och kol och det här beror då på kriget.
What do you think, is the government doing the right thing?
Vad tycker han då om de insatser som regeringen gör eftersom jag men då, typiskt hans bransch drabbas så pass hårt? Och då svarar han så här.
Should they do it?
Government kya karegi? War lagi hui hai wahan se ship nahi aa raha hai. Hormuz block kiya hua hai unhone. To government kya karegi? Government to acha hi kar rahi hai. Apni taraf se to kar hi rahi hai government.
Ja, men vad kan de göra med krig och fartyg som inte kan komma med sina leveranser när Hormuzsundet är blockerat? Han tycker att de på det stora hela sköter det bra.
Thank you so much.
Men Naila, vad gör den indiska regeringen då för att lindra krisen?
Man kan säga att de ser om sitt hus och trycker på för en energiomställning. Först och främst att skydda de utsatta grupperna. Men sen så det som har gått ut med rätt så tydligt nu, det är att fler och fler helt enkelt ska göra så som jag har det på kontoret. Det vill säga jag har indragen gas, jag har ingen cylinder. Och man vill att fler och fler ska ha det på det viset. Och det beror på att den gasen som används i det systemet, den kan man köpa utav fler. Bland annat så kan man importera den från länder österut och så har Indien också vissa gasreserver själv. Så då blir man mindre beroende. Så det är någonting som man har tryckt på och liksom få bort krångliga regler för att installera det. Men det är en sak.
It is normal. We'll have many more tankers coming because we are buying energy.
Och så har man faktiskt öppnat upp för mer rysk gas. Något som fått en del rubriker i media. Vi hör utrikesministeriets talesperson Randhir Jaiswal som liksom får försvara det här beslutet på en presskonferens i slutet av mars.
I mean, I saw that there were a lot of news about one particular vessel, but we are buying from various sources including Russia. So, I mean, I don't know why it should become such a big news. There are several vessels which will be docking and it's a continuous process.
Och sen är det den stora frågan om förnybar energi, att få fler att använda ja, men till exempel vind och sol. Och som alltid när Indien är i kris så har man ju sitt kol. Alltså kolet är ju någon slags bas i det indiska energisystemet. Så att när det blir sån här kris, ja, men då eldar man helt enkelt på mer med kol.
Hi. Sorry. Excuse me. Hi, I'm a journalist. I'm from Sweden.
Och en av dem som nu gör som regeringen vill kan man säga och ställer om sitt eget gasinköp. Det är Jigyasa Raina som driver ett textilföretag och bland annat tillverkar tygväskor.
Opted for PNG recently, maybe a week back. Oh, so you're actually going to get... So we were using cylinders, but then we shifted to PNG. So right now we are as such not facing any issue. But yes, when we talk about cylinders, people are facing issues.
I deras hem har de precis dragit in gas, att de har använt cylindrar förut, men att de har bytt. När hennes familj de märkte att men den här konflikten den tar ju inte slut i första taget, så tyckte de att bäst att liksom se om sitt eget hus och att helt enkelt se till att de har indragen gas också.
Så vi shifted to PNG.
Sen, hon är ju egenföretagare. Hennes tillverkning den körs på den el som man får på själva elnätet, alltså the grid. Men däremot så är det så att hennes underleverantörer, de använder gas. Och där har priserna gått upp och använder bland annat gas för att färga tygerna när man kokar upp stora vattenbad helt enkelt. För att sen färga dem i, ja, men det är den kulör som kunden önskar.
But yes, if we are taking fabrics from our vendors, they use cylinders. So prices are on a higher side right now.
Och just det här, det är någonting som det pratas mer om, alltså hur företagarna påverkas. Och det handlar ju om alla, mer eller mindre direkt. Det är småföretag som inte kan köra sin verksamhet på full kapacitet för att de kanske behöver gas och energi och de inte är prioriterade. Men sen, och då kan man inte ge sina anställda lika mycket jobb och då påverkar det deras liksom familjesituation, möjlighet att sätta barnen i skola och allt det där, alltså på längre sikt så att säga. Men sen är det också så att det har redan nu börjat prata om en arbetskraftsbrist. Och då är det, om vi går tillbaka till de där migrantarbetarna som vi pratade om förut, de som en del nu lagar mat över öppen eld i Delhi. Ja, men de har så svårt att få tag på gas och det blir så dyrt, det kostar så himla mycket nu. Så de har börjat återvända hem till sina byar. Och det gjorde de när Indien stängde ner för covid. Och där blev en väldigt stort avbrott i den indiska ekonomin. För det är de här, den här billiga arbetskraften som ser till att saker och ting rullar. Om man behöver bygga något eller konstruera något eller fixa något, så är det de som man helt enkelt bara hämtar upp. Om de inte längre finns, ja, men då, eller finns tillgängliga på samma sätt, det kan få riktigt stor påverkan på den indiska ekonomin, på tillväxten, på BNP helt enkelt.
Och det är ju valtider i Indien, Naila. Är det här en fråga som påverkar det kommande valet?
Ja, men i allra högsta grad så gör det det. BNP som sitter i regeringsställning på nationell nivå vill gärna öka sitt inflytande ute i delstaterna. Och just nu är det flera delstater, det är närmare 200 miljoner människor som just nu röstar. Och då gäller det ju för partiet att framstå att man har situationen under kontroll och att man verkligen värnar vanligt folk. Så därför så bär man väldigt mycket av de här kostnaderna. Och frågan är ju vad som kommer att ske här när valresultatet har presenterats där i början av maj, ifall Indien också kommer att se en massa åtgärder som man har kunnat se liksom, runt om i regionen.
Okej, så det är valtider i Indien och det blir därför viktigt för regeringen där att göra vad den kan för att mildra effekterna för vanligt folk när leveranser av flytande naturgas och också olja uteblir. Men vi hör ju, Naila, att många ändå drabbas i vardagen när gascylindrar inte går att få tag i, hamnar på svarta marknaden eller bara bli för dyra. Och att den indiska ekonomin riskerar att stanna upp när migrantarbetare åker tillbaka till landsbygden och företagare påverkas negativt. Så om vi tänker lite på vad den här krisen kan få för politiska konsekvenser på sikt. Var i ditt bevakningsområde ser du störst risker?
Jag vet inte om du kommer ihåg våren och sommaren 2022. Då det kom bilder från Sri Lanka på kilometerlånga köer till mackarna och protester som slutade med att presidenten fick fly.
Our top story this hour in Sri Lanka, protesters stormed the presidential official residence in Colombo as the country's economic crisis deepens. The whereabouts of President Rajapaksa are unknown.
Den gången så började hela den här ekonomiska krisen som det då handlade om hos bönderna och bristen på konstgödsel. De har nu återigen drabbats. En kollega som jag jobbar med i Sri Lanka, Anja Vipulasena, hon åkte ut på landsbygden runt Jaffna i norra Sri Lanka. Och där så hade man redan innan den här energikrisen svårt med dåliga skördar.
Det här är Kulasingham Pretapan och han är jordbrukare sedan han blev klar med universitetsstudierna och också ordförande i ett lokalt jordbruksförbund. Han pratar om två akuta problem nu som en direkt följd av Irankriget och att gasfälten har bombats och blockeringen av Hormuzsundet. Det första då, och kanske det största problemet som han tar upp här, det är den akuta bristen på konstgödsel. Något som är då direkt kopplat till de här störningarna i produktionen av LNG-gasen.
Hur då?
Jo, för flytande naturgas, LNG-gas, är den primära råvaran och också den energikällan som man använder vid produktion av ammoniak, som då är själva huvudingrediensen i det kvävebaserade konstgödset. Så produktionen av konstgödsel är alltså väldigt beroende av fossil energi och framförallt av naturgasen. Och det andra problemet som Kulasingham Pretan pratar om är tillgången på bränsle. Ja, men han berättar här om att om man använder fotogen i motorerna som driver bevattningssystemet för att få ut vattnet på fälten. Och nu när det då inte finns fotogen så torkar helt enkelt pumpaodlingarna ut.
Så vi hör om direkta konsekvenser i vardagen för bönder på Sri Lanka och att det direkt drabbar deras försörjning och matförsörjningen i landet. Vad kan det här i sin tur leda till?
Ja, alltså om bönderna har problem då är det verkligen politiskt sprängstoff i Sri Lanka eftersom det blev startskottet för den stora protestvågen 2022, den som kallas för Argaleia. Det som orsakade det var ju bristen på konstgödsel och att Sri Lanka gick från ett land som i allra högsta grad kunde liksom försörja sig själv på många sätt och vis till att ha brist på det allra viktigaste som till exempel ris. Det är verkligen en stapelvara där då. Och nu när man då ska försöka återhämta sig, då har man övergett den här gröna linjen som den här förra presidenten försökte införa. Och att han införde det var ju helt enkelt att han inte längre hade råd att köpa in konstgödsel. Och när man då drar tillbaka den här konstgödseln igen, eller att man inte kan få tag på den, då blir det ju en ny kris. Och det finns en del bönder som redan har börjat muttra om att nej, även den här presidenten måste bort för att han inte kan se till att det är liksom en jämn tillgång till den här otroligt viktiga produkten i jordbruket.
Och här i Europa känns den här krisen också redan nu med högre priser på gas och olja, Anja Sahlberg.
Ja, hörra Kajsa, en siffra som verkligen ringar in krisens omfattning nu.
Since the beginning of the conflict in the Middle East, our fossil fuel import bill has increased by over 24 billion euros. That's more than 500 million euros per day.
Så det här är EU:s energikommissionär Dan Jørgensen som på en presskonferens samma vecka som den här podden släpps i slutet av april summerade hur mycket mer EU:s medlemsländer fått lägga på sin import av fossila bränslen sen krigets start. Över 24 miljarder euro.
Drygt 240 miljarder kronor, va?
Ja, men något sånt. Alltså priset på både olja och gas har ju exploderat får man väl ändå säga. Men Kajsa, hur den här krisen slår i Europa och kommer att slå, det varierar ju mellan EU:s medlemsländer. Och jag ringde upp en som följer här nära nu. Hi Chris, can you hear me?
Hi, yeah, I can hear you.
Dr. Chris Roslow är senior analytiker på Ember, en tankesmedja med fokus på energifrågor baserad i London.
I think countries around the world are waking up to the risks they've been taking.
Så hela världen håller på att vakna upp, få upp ögonen för hur beroende man gjort sig av import av fossila bränslen, säger han. Och det gäller ju allra högsta grad också Europa.
So the European Union as a block is one of the most dependent economies in the world on imported fossil fuels.
Det här beroendet blev ju en smärtsam insikt redan när Ryssland invaderade Ukraina 2022, säger Chris Roslow.
With the Russian attack on Ukraine and the
och även om man liksom vidtagit en rad åtgärder sedan dess, så är unionen fortfarande väldigt beroende av just import av fossila bränslen, olja och gas.
Significant reliance still remains 4 years later.
Och det märks ju nu. Vi är extremt sårbara, säger han.
It's very risky because these markets are volatile, very sensitive to global events.
People across Europe have been feeling the cost of rising oil and gas prices from the war in Iran.
European jet fuel prices flying sky high.
Ce matin de ce choc énergétique qu'il n'est pas apparemment pas bon de nommer, hein, le ministre
zu Beginn des Iran-Konflikts massiv gestiegen. Ein Problem.
And as we know, this is quickly becoming the world's worst energy crisis in half a century.
I nuläget för Europas del pratar analytikern Chris Roslow mest om en oljekris.
Price of oil obviously has increased dramatically.
Så det är vid bensinpumparna som det svider mest. Alltså transportsektorn är hårt drabbad nu.
So it's drivers using, you know, relying on gasoline and petrol and diesel for their transport, which will be kind of feeling the impact of this most immediately. I think it's important to say that every country in Europe, to an extent, is reliant on imported fossil fuels still at the moment. Sweden, in fact, is one of the countries with the lowest share of imported fossil fuels in its energy mix.
Han konstaterar att vi här i Sverige kommer relativt lindrigt undan då vi importerar en mindre del fossila bränslen jämfört med det europeiska genomsnittet.
Doing roughly twice as well as the European average in that sense.
What country in Europe? Och jag frågar honom vilka länder som är mest sårbara nu.
I think any country where there's a high reliance on gas for heating and on gas for electricity production.
Det är framförallt de EU-länder som till stor del förlitar sig på gas för uppvärmning av bostäder och också då elförsörjningen som kommer att drabbas hårdast, säger han.
This is where you'll see the biggest pain for consumers.
Så det är lite komplicerat, fortsätter han, att beskriva hur priset på gas hänger ihop med elpriset, men han håller extra koll på en rad länder nu som han tror kommer att få det tufft framåt.
Countries like Italy.
Italien till exempel sticker ut.
There's a very strong link if you look at the data between the price of gas and the price of electricity.
Men också Tyskland, Germany, Nederländerna, Belgien till exempel.
This relatively strong link.
För det är svårt idag att hitta alternativ gasförsörjning.
Let's not forget that Europe has been trying to move away from Russian gas supplies, you know, as fast as politically possible in the last few years, and it's been difficult. You know, there wasn't a magic tap.
Det finns, med Chris Roslows ord, ingen magisk kran.
Reliance on the USA has obviously increased massively.
Europa har under de här åren förlitat sig allt mer på till exempel USA, och när gasexporten från Gulfen minskar nu betyder det högre efterfrågan och högre pris på den amerikanska gasen. Så på så vis kan kriget gynna de amerikanska gasbolagen.
Absolutely, yeah. There could be some more from that direction, but that also has political consequences.
Men tillägger han, det är inte politiskt okomplicerat att göra sig allt mer beroende av USA, så som utvecklingen har varit under Donald Trump. Så som han ser det, så finns bara en hållbar väg framåt för Europas länder. Det visar inte minst exemplet Spanien.
A really interesting example is that of Spain.
Så vi har ju hört premiärminister Pedro Sanchez upprepa orden
green baby green.
Green baby green, som svar på Donald Trumps drill baby drill då. Alltså att bygga ut den förnybara energin istället för att borra efter olja helt enkelt. Något som inte enbart gynnar klimatet utan också, som det ser ut, kan gynna konsumenternas plånböcker. Chris Roslow förklarar.
At the time of the previous crisis, gas prices increased and electricity prices followed.
Så det spanska exemplet visar att vid tidigare energikriser då, som i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, så steg först gaspriserna och sen följde elpriserna efter. Men Sen dess så har ju Spanien då investerat rejält i förnybar energi, och när gaspriserna stiger idag som en konsekvens av Irankriget så ligger det spanska elpriset relativt lågt jämfört med andra länder.
And this time we're seeing gas prices increase and much less of a response from the electricity prices. They're actually Spain remains one of the cheapest electricity markets in Europe, so that's strong evidence there that, you know, by accelerating this transition to the alternatives to renewable energy, Spain seems to have successfully shielded its consumers in this respect at least from this energy crisis.
Så som han ser det så är satsningar på förnybar energi helt avgörande när Europa nu planerar för framtiden.
So I think that the lesson really here should be accelerating the transition to clean energy is the way to build kind of long-term resilience.
Och i det här konstaterandet så har han ju Kajsa faktiskt Bryssel med sig ändå. Även om det kanske inte är jättekonkret hur den gröna omställningen ska gå till.
Hallå.
Hallå där, nu ska jag se, hör du mig?
Ja.
Andreas Liljeheden bevakar EU för radions räkning.
Ja, men på lång sikt så vill ju kommissionen ta sig an själva grundproblemet. Det vill säga att många EU-länder är fortfarande beroende av import av fossil energi för sin energiförsörjning. Och det är klart att då blir man sårbar när man ser sådana här prisökningar som vi har sett nu. Sen så betonar ju också kommissionen att det här är dåligt på flera olika sätt. Det är dåligt för klimatet att man importerar fossil energi. Det är dåligt för ekonomin och det är också dåligt säkerhetsmässigt om man tänker sig att man importerar från Ryssland till exempel, som en del EU-länder fortfarande gör. Så lösningen här enligt kommissionen, det stavas ju grön omställning, förnybar energi, även mer kärnkraft pratar man om, men också om elektrifiering. Och på det här området så är man inte så konkret egentligen, utan kommissionen pekar på att ja, men den här gröna omställningen som vi redan är inne i, den måste vi fortsätta med och måste skynda på. Men det är en konkret sak som kommissionen ska lägga fram i alla fall när det gäller elektrifiering. Och då ska man lägga fram en plan, säger man, till sommaren. Och där nämns bland annat att man skulle kunna ge olika typer av stöd till hushåll för att till exempel byta ut gasvärme eller oljepannor mot värmepumpar. Det skulle kunna vara en åtgärd.
Men alltså när jag hör Andreas Liljeheden här så kommer jag direkt att tänka på intervjun som jag gjorde med energiexperten Ann-Sofie Corbeau.
Okej.
Jo, men om omställning till förnybar energi är så att säga nyckeln till framtiden, då tonar ju ett annat mörkt moln upp sig över Europa. För när det gäller både teknik och råvaror som behövs för den gröna omställningen så är ju vi på så många sätt beroende av Kina idag.
Both in Europe and in some other countries I am hearing more and more we need to electrify, we need to switch to electricity, we need to lower our dependency on fossil fuels. But at the same time, by doing so, you are going to become more dependent on one single country which is dominating the electrification technologies, and that country is China.
Alltså, osäkerheten hänger verkligen som ett moln över Europas energiförsörjning nu. Hur man än vänder och vrider på det här, känns det som. Och det blev ju väldigt tydligt när EU-kommissionen, ja, bara några dagar innan den här podden släpps, la ut kursen och liksom kom med rekommendationer till medlemsländerna hur de ska navigera nu. Vi hör energikommissionär Dan Jørgensen igen.
And here it is important to be clear with our citizens. The coming months will be filled with uncertainties. As we cannot predict everything, we must be prepared for anything.
Så allt kan hända, låter det som lite här. Och han uppmanar till snabba beslut och samordning.
We need to act fast and we need to work together.
Och bara någon dag efter det här så höll ju också den svenska regeringen en presskonferens om Irankrigets effekter på Sverige.
För varje dag som går så blir den här krisen värre. Och att sundet öppnar är liksom helt centralt såklart för att minimera skadorna på ekonomin. Det kan man inte komma ifrån. När det gäller gaslagen, även om inte vi som land är särskilt beroende av gas, så är ju ändå EUs elmarknad väldigt integrerad, så vi drabbas ju när gaspriserna stiger. Och vi får nog vänta oss därmed att det blir högre energipriser den här vintern. Därför att det är en helt annan nivå på gaslagren just nu. Jag har många kollegor som jag pratar med. Min finansministerkollega är väldigt tydlig att den här krisen, nu sa det här sitt stängt rum, ett möte som jag ledde, men jag säger ändå alltså att hans ingång, det var flera länder, det här är väl värre och större än covid, i alla fall på sikt, när det gäller liksom just energidelen av den här krisen.
Och det står ju liksom klart att det här, den här energikrisen som kriget har satt igång, det är ju verkligen ingen liten sak för Europas politiker. Vi hör Andreas Liljeheden igen.
Man ska inte räkna med att EU ska lösa energikrisen och bekosta alla åtgärder, utan det är framförallt medlemsländerna som kan ge olika typer av stöd, inkomststöd, energistöd, man kan sänka priser genom sänkt skatt och sänkt moms och så vidare. Och kopplat till det här så tittar kommissionen på att man ska luckra upp EUs statsstödsregler. För EU har ju regler som hindrar länderna att subventionera sina egna företag, för man vill ha schysst konkurrens på EUs inre marknad. Men då kan man mjuka upp de här reglerna tillfälligt, och då skapar man större möjligheter för medlemsländernas regeringar att stötta och ge då finansiellt stöd nationellt. Sen så betonar kommissionen att det här stödet, det måste vara riktat till de som verkligen behöver det, och det ska vara tillfälligt. Och sen behöver man också en större koordinering för att se till att inte störa ut då konkurrensen på den inre marknaden. Men också koordinering när det gäller olja och gas till exempel. Där finns det redan idag olika arbetsgrupper som tittar på tillgången till olja och gas, och man har också gemensamma upphandlingar för att fylla på lager och så vidare. Men det kommissionen sa i den här rekommendationen var också att man skulle skapa en ny arbetsgrupp som ska titta på bränsle specifikt. Titta på produktion, import, export, lager av bränsle och inte minst då flygbränsle. För där har det ju kommit varningar om att Europa har flygbränsle som räcker i 6 veckor ungefär. Och där vi har redan sett att flygbolag dragit ner på linjer och flygningar. Till exempel tyska Lufthansa har ju pratat om att man ska dra in 20 000 flygningar de kommande månaderna.
Du är på Cypern när vi pratar, när den här podden släpps. Där håller EU ett informellt toppmöte. Hur stor huvudvärk är det här för EUs politiker framåt, skulle du säga?
Det är en ganska stor huvudvärk, skulle jag säga. Det är en verklig huvudvärk. Och även om EU-kommissionen då säger att det har än så länge inte påverkat energitryggheten, men det kostar ju. Det här drabbar ganska många vanliga medborgare. Man säger ju att det är 24 miljarder euro i extra kostnader på bara 50 dagar krig med Iran. Det är nästan 500 miljoner euro mer per dag i extra kostnad. Och det där känns ju direkt i plånboken för vanliga människor. Och det är ofta just plånboksfrågor som avgör politiska val. Och politiska val är väldigt viktiga för Europas nationella ledare. Det såg vi inte minst i Ungern nyligen till exempel. Även om omvärlden la väldigt mycket fokus på den sittande regeringens, ungerska regeringens bråk med EU och med Ukraina, så var ju ungerska väljare mer intresserade av den ungerska ekonomin som går knackigt. Och som sagt, att det är många EU-länder som redan har ganska svaga ekonomier med underskott och höga skulder. Och det är också då svårt för dem att ge stöd, och då kan det leda till minskat stöd från väljarna. Så att det här är en huvudvärk för många av de här ledarna som samlas här på Cypern. Och den här huvudvärken kan också bli värre för dem ju längre kriget med Iran pågår, ju längre blockaden av Hormuzsundet pågår.
Med det är konflikt slut. Och om du gillar vår podd så får du väldigt gärna följa oss genom att klicka på hjärtat på vår sida i Sveriges Radios app. På så vis får du till exempel veta direkt när vi släpper nytt avsnitt. Reportrar i det här avsnittet var Babak Parhan, Samara Droz, Naila Salim och Andreas Liljeheden. Tekniker var Maria Stillberg, producent Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind.
Thank you.